välkommen till podden Skönhetens väg, hopp för en ny tid. Jag heter Anna Larsson och min förhoppning är att den här podden kan ge dig en känsla av hopp. En känsla av glädje och stolthet att veta att du är bland dem som verkligen kan göra en skillnad i den här världen just nu. Att du kommer att se att det finns en väg. Det finns så många möjligheter. Det finns ljus i vår tids tunnel och ljuset är starkt. Och framförallt så hoppas jag att du blir påmind om känslan av samhörighet. En känsla av att tillhöra den universella familjen. Den mänskliga, fantastiska familjen som har så många gåvor. Att tillhöra Moder Jord och allt levande. Och att du ska känna att vår närvaro och det som vi kan bidra med verkligen betyder något. Det är att vandra skönhetens väg. Varmt välkommen till det allra första avsnittet av podden Skönhetens väg, hopp för en ny tid. Jag heter Anna Larsson och idag ska vi prata om vad det innebär att leva ett medvetet liv. Att leva medvetet, det låter som ett ord som man slänger sig med. Och här kommer en liten beskrivning av vad det faktiskt innebär för mig. Och vad det innebär att vandra i skönhet. Eller att vandra skönhetens väg. Som jag ser det så börjar ett medvetet liv alltid med den fria viljan. All förändring börjar i att vi tar ett medvetet beslut. Att vi tar ett beslut som där vi inte bara säger utan verkligen menar det vi säger. För det gör hela skillnaden. När vi faktiskt menar vad vi säger så kommer vi också att agera på det. Vilket gör hela skillnaden jämfört med att slänga ord omkring sig. Och det här låter liksom väldigt, väldigt simpelt. Men det är faktiskt så att vi är, av allt vi är omedvetna om, så är vi väldigt omedvetna om kraften i vår fria vilja. Vår vilja handlar ju om vår önskan, vår intention, vart vi riktar vår uppmärksamhet och vart vi riktar vår energi. Och i det här så ligger ju också varför vi gör saker. Det är en sak att säga att jag skulle vilja börja träna. Det är en sak att säga jag skulle vilja börja träna och faktiskt mena det. Det ena är tomt ord och det andra leder till handling. Och vad är skillnaden? Alltså vad är det som gör att vi i vissa fall bara slänger önskningar omkring oss, men i andra fall faktiskt väljer att agera på dem? Det tänkte jag att vi skulle titta lite grann på. För min erfarenhet är att när vi faktiskt gör en förändring som blir bestående, så börjar det egentligen inte med en önskan om att få det bättre, utan att vi är så trötta på det vi redan har. Så min erfarenhet är att all förändring börjar med att vi kommer till läget där vi säger att det måste finnas en annan väg. Eller det måste finnas ett annat sätt. Här, i den öppningen, så börjar all förändring. Och all förändring går liksom i samma steg, i samma process. Alltså oavsett om vi väljer att sluta äta godis eller börja träna eller faktiskt tar beslutet att förändra våra liv från grunden, så följer den här processen samma steg. Och det är just det här, alltså att ingen förändring kan komma utifrån. Utan all motivation kommer inifrån. Om vi försöker göra förändring för någon annans skull eller för att det ska se bra ut, så blir en förändring aldrig bestående. Men det finns ett talesätt som, det låter, här låter bättre på engelska, pain pushes until vision pulls. Alltså smärtan knuffar oss framåt tills vi ser visionen, och då börjar visionen dra. Om vi tar det simpla exemplet att börja träna, så kommer ingen förändring av att vi köper ett gymkort för att göra en snygg post i sociala medier. Och det här förstår ju alla såklart. Men förändringen kommer när vi har kanske aldrig sagt någonting till någon annan, men i oss själva landat i just det här, alltså att det måste finnas en annan väg. Det måste finnas ett annat sätt. När vi kommer till det så agerar vi. Så när vi väl har köpt gymkortet så gör vi de där första passen. Ofta så går det bättre om vi får hjälp. Det vill säga hitta någon som har gått vägen före oss. Om vi nu håller oss i gymvärlden så kanske vi har en gruppträning eller en personlig tränare. Ännu bättre. Som kan vägleda oss. All förändring innebär ju att börja trampa en stig som är ny för oss. Den kanske inte är ny för andra, men har man aldrig tränat på gym så går vi ju in i en ny värld. Och varje gång vi gör en förändring så behöver vi göra väldigt, väldigt obekväma, den obekväma processen av att släppa taget. För all förändring kräver uppoffringar. Förändring kräver att vi släpper taget om vår rädsla och oro att inte lyckas. Att vi inte är tillräckliga. Förändring kräver också att vi släpper taget om begränsande föreställningar. Som att det vi önskar ska komma till oss väldigt fort. Vi måste också släppa taget om de här begränsande föreställningarna. Att vi inte klarar av det vi har föresatt oss. På skönhetens väg så kallar vi den här processen för att ömsa skinn. Just det här att släppa taget, som är så lätt att säga men så svårt att göra. För vad är det egentligen som håller oss kvar? Vad är det som gör att vi inte förändras? Det kan vara lite intressant att titta på det. För vi lever ju faktiskt i en verklighet där, om vi ser oss omkring, så människor börjar sluta röka först när de har fått en hjärtinfarkt. Och vi säger upp oss från jobbet först när vi har hamnat i utmattning. Eller köper det där gymkortet först när vi drabbas av allvarliga hälsoproblem. Så ofta så är det vår kropp, vår livsenergi, som får ta de där första besluten om förändring åt oss. Det är först när vi förlorar hälsan som vi kommer till det där läget. Det måste finnas en annan väg. Det måste finnas ett bättre sätt. Och det här finns ju flera logiska förklaringar till. Alltså det första är ju att vi människor, alltså vår, rent biologiskt, så är vi ju skapta för att spara energi. Så att det är klart att vi hellre väljer soffan. Det är väl självklart. Och det gör också att vi ofta nöjer oss med för lite. Alltså så länge vi är smärtfria så är vi ganska glada och nöjda. Så länge det där lönekuvertet kommer varje månad så nöjer vi oss. Fast än vi längtar och drömmer om så mycket mer. Men det är det första, att det kostar energi att göra förändring, helt enkelt. Det utsätter oss för att gå utanför vår bekvämlighetszon, vilket gör att vår ego börjar känna rädsla. Och som sagt, kroppen försöker, liksom, tror att den hjälper oss genom att spara energi och inte göra de där gympapassen. Men sen finns det djupare dimensioner i det här också. Och det är ju våra strukturella och kulturella mönster. Där vi här i vår kultur har den här förskräckliga jantelagen. Som vi på ett eller annat sätt alla lyder under. Att vi inte ska tro att vi är någonting. Att vi hela tiden känner den här otillräckligheten för att bli och vara någonting annat än vad vi är. Vilket gör att vi blir kvar med massor av outnyttjad potential. Och när vi pratar om att släppa taget så är det ju faktiskt det här som mest av allt ställer till det för oss. Det är det här som gör att vi nästan tar koll på oss. Att det blir de där hälsoproblemen som nästan ibland tar vårt liv. Som blir de som får ta de här besluten åt oss. Så när jag pratar om att leva ett medvetet liv. Så är det egentligen det här jag menar. Att leva medvetet handlar om att kunna gå bortom våra strukturella och kulturella mönster. Som är så svåra att se därför att vi är födda in i dem. De är liksom som vattnet för en fisk. Vi vet inte annat, i alla fall inte vi som är födda och uppvuxna i Sverige. Vi vet inte annat än att jantelagen råder. Även om det inte är uttalat. Och en annan del i vår kultur, det är just det här att kunskap ska komma utifrån. Vilket också hänger ihop med jantelagen. Att vi redan har och våra gåvor är ju inte tillräckliga. Utan vi behöver ha den där utbildningen. Vi behöver ha de där yttre attributen. För att ens kunna våga påstå att vi är något eller kan något. Det finns också i vår kultur att lösningar ska komma fort och snabbt. Det har väl lite grann att göra med vår biologi också. Vår hjärna vill gärna ha snabbt socker, snabb energi när vi känner att vi behöver påfyllning. Gärna ett piller eller någonting som gör att förändringen kan komma snabbt. Det är vi också tränade att tro. Och den förändring som jag pratar om, eller egentligen all förändring, all verklig förändring. Oavsett om vi pratar att börja träna, sluta med socker eller leva ett medvetet liv. Det tar tid. Men vi har det här liksom i oss att vi tror att det finns quick fixar och att lösningar ska komma snabbt. Det här gör ju att vår kultur också gör att vi är ganska mentalt otränade. Och det jag ville komma till när jag säger att det här att det krävs yttre attribut, alltså utbildningar för att vi ska våga säga att vi är någonting. Det måste liksom verifieras av någon annan än oss själva. Men med mentalt otränade så då menar jag att vi aldrig har fått lära oss just det här att reflektera. Och att vi aldrig har fått lära oss att reflektera, jag ska gå in lite grann på det senare. Det gör ju att vi automatiskt sitter fast i våra historier. Alltså att leva ett omedvetet liv och att vara mentalt otränad. Det är inget dömande i det här, utan det är bara ett faktum. Man kan vara fysiskt otränad. Och man kan också vara mentalt otränad. Ett omedvetet liv, det innebär ju att vi sitter fast i tankar om oss själva. Och vi sitter fast i tankar om vår egen förmåga som vi ännu inte har hittat sätt att förändra. Det är så jag skulle definiera ett omedvetet liv. Och så länge vi omedvetet sitter fast i våra historier så gör vi ju de här historierna till sanning. Och det som vi håller för sant, det blir sant till sina konsekvenser. Det vill säga, om vi hela tiden går och talar om för oss själva att vi är dåliga och att vi är otillräckliga, så sker ju ingen förändring. Alltså bara ett sånt konkret exempel i de här tiderna vi lever i. Att så länge vi säger att jag är inte så teknisk, så skapar ju det här begränsningar. Det kanske är så att vi är helt ointresserade av teknik. Men det gör ju att vi går miste om en massa möjligheter. Därför att det handlar egentligen inte om tekniken, utan det handlar om att vi håller kvar en låg självkänsla. Vi håller kvar vid en liten tilltro till vår förmåga att lära nytt. Och det här gör ju att vi går miste om så enorma möjligheter. Bara för att den här låga självkänslan, de här begränsande tankarna, gör att vi inte vågar prova helt enkelt. För det här, så här funkar ju också vår biologi och vårt ego. Alltså vårt ego är ju den del av oss som till varje pris försöker skydda oss från alla möjliga faror. Inklusive misslyckanden. Och det här blir ju kontraproduktivt i de här fallen när vi behöver lära oss nytt. Då står ju de här begränsande tankarna verkligen i vägen för förändring. Sen har vi också om man säger våran, när vi lever omedvetet, så ramlar vi i ett antal tankevurper som vi heller inte är medvetna om, utan håller för sant bara därför att vi upplever dem som så konkret. Jag ska ta några exempel. Ett är det som kallas för katastroftänkande. Alltså det är när vi drar för snabba slutsatser, när vi målar upp hemska scenarion, att den personen som lovade att ringa ringde aldrig tillbaka, och det här innebär nog att jag är en hemsk och dålig människa, eller att det har hänt något hemskt. Utan att ha några som helst fakta så går vi på en känsla som egentligen kanske troligtvis härstammar från vår rädsla av otillräcklighet. Väldigt, väldigt mycket kommer därifrån. Det här är liksom ett fenomen som kallas för känslotänkande. Alltså att när vi hamnar i känslan av vår egen otillräcklighet så drar vi förhastade slutsatser att jag känner mig alldeles värdelös och ingen vill vara med mig. Alltså vi projicerar, vi lägger på människor utanför oss som inte har det minsta med saken att göra. Men tror att de inte vill vara med oss för att vi känner oss otillräckliga. Alltså vi lägger liksom dessutom ansvaret utanför oss själva. Så länge vi är omedvetna. Och här kommer massor med missförstånd i relationer, såklart. En annan sån här tankevurpa kallas för etikettering. Alltså det här är att man sätter etiketter. Det är också en omedveten tankevurpa. Det är att man tillskriver sig själv saker som inte är sanna. Ofta känner vi att vi är en bluff. Vi tror att fast vi verkligen, verkligen kan något så tror vi ändå att det här är jättevanligt faktiskt. Att känna sig som en bluff fast man faktiskt kan någonting. Det är ett exempel på etikettering. Eller tillskriva andra egenskaper. Alltså hon kommer nog hit bara för att hon vill höra skvaller eller liknande. Helt utan grund i fakta. Utan bara baserad på vår omedvetenhet och osäkerhet. Så som du hör, här finns massor med alla missförstånd i relationer och kommunikationer när vi fortfarande är omedvetna. Det som händer när vi är omedvetna, just den här låga självkänslan, gör ju, det här är ganska krasst, men det är sant. Alltså vi blir väldigt, väldigt självfixerade så länge vi är omedvetna. Vi tolkar liksom världen utifrån vår egen osäkerhet och otillräcklighet. Vi tillskriver andra egenskaper utifrån vår osäkerhet, vår otillräcklighet. Och bara det är, tycker jag, är en anledning till att verkligen vilja leva mer medvetet. För det finns en annan väg. Det finns ett bättre sätt än att låta sitt liv regeras av sin egen osäkerhet och otillräcklighet. Den kommer kanske alltid att finnas där, men den ska inte styra våra liv. För det som blir också, det blir ju, så länge man är omedveten så är det väldigt, väldigt svårt att vara närvarande här och nu. Vilket skapar enormt mycket stress och i förlängningen ohälsa. eftersom vi blir så mentalt uppslukade av att antingen älta det förgångna eller oroa oss för framtiden. Det blir ju också så att när oron uppslukar oss så får vi aldrig fatt i några strategier för att verkligen hantera svårigheter. Utan allt handlar ju bara om att fly. Då blir det liksom de där sockerpåsarna i soffan. De där fly in i tv-serier eller annat. Och vi tappar kontakten med viktiga värden. Så länge liksom det blir rundgång i den här flyktmekanismen och omedvetenheten så har vi väldigt svårt att formulera vad som är viktigt för oss. Och när vi inte kan formulera vad som är viktigt för oss på djupet så är det svårt att agera med övertygelse. Alltså det blir svårt att göra den förändring som krävs. För att vi saknar verktyg, vi saknar vägvisare. Helt enkelt därför att så länge vi är omedvetna så har vi fullt upp med att överleva. Återigen, det är inget dömande i det här. Utan det är mera ett konstaterande. För förändring börjar ju med att vi behöver säga som det är. Så det här att leva omedvetet, det behöver faktiskt inte innebära att det har gått så långt så att vi har hunnit bli sjuka eller deprimerade. Utan man kan leva ett liv där det ser ut som att det händer otroligt mycket. Men det handlar mer om den här flykten. Alltså ett beteende att till varje pris springa i ekorrhjulet och shoppa och åka på resor och byta jobb och byta partner. För att döva obehagskänslorna. Och att hitta någonting utanför sig själv som ska göra en lycklig. Den ständiga jakten. Det här är så ett omedvetet liv gestaltar sig. Och jag tänkte att istället så ska vi prata om vart vi kommer när vi står vid det här vägskälet. Och inser att det måste finnas en annan väg. Det måste finnas ett bättre sätt. Den här platsen där dörren öppnas. Där all förändring börjar. Som jag sa det här talesättet att pain pushes until vision pulls. Vi kanske inte ser visionen än. Men vi vet att vi till varje pris inte vill vara kvar i det gamla. Och som jag sa så att all förändring kräver uppoffringar. Och vissa uppoffringar är väldigt, väldigt lätta. Att offra rädsla och oro är inga problem. Däremot att släppa taget om de här begränsande föreställningarna. Det utmanar oss. Det var som jag sa att det går nästan mot vår överlevnadsinstinkt. Eftersom vårt ego är så fast vid att vi ska hålla oss nöjda så länge vi är smärtfria och har kortsiktiga vinster. Så det här med att börja släppa taget, det är det som kommer att utmana oss. Och det är det här som kräver träning. Precis som jag sa, all förändring. Att sluta äta godis och att börja gå på gymmet. Om vi ska kunna hålla fast vid vårt beslut om förändring så krävs mer än pannben. Det krävs att vi kan börja se visionerna. Det krävs att vi kan börja tänka långsiktigt. Och det här är ju det som är mental träning. Och mental träning, den kommer från att vi börjar se oss själva på ett annat sätt. Den kommer från att vi börjar se oss själva med självmedkänsla, med tillit och med omtanke. Så enkelt och så svårt är det. Alltså när vi har synat alla våra gamla sanningar och verkligen vill släppa taget om alla tankar som inte tjänar oss. Så förstår vi att vi måste sluta vara så hårda med oss själva. För vill jag vara en medveten och kärleksfull människa så kan jag inte vara hård och dömande och oförsonlig med mig själv. För vad är jag då? Jo, jag är fortfarande hård och dömande och oförsonlig. Så att se att att den här omtanken som är så lätt att se att vi vill ge till andra omkring oss, till våra barn, till våra djur, till planeten, den omfattar också oss själva och att det faktiskt är så att den börjar med oss själva. Det är första stegen på skönhetens väg. Så det här med ett medvetet liv och mental träning, det har ingenting egentligen med intellekt, intelligens eller utbildning att göra. Utan det handlar om den här villigheten till förändring. När vi har villigheten så hittar vi alltid kraften att släppa gamla oförsonliga tankar och släppa mönster. Och ge plats för det här större som är självmedkänsla, förståelse, förlåtelse. Öppna upp våra tankar och i förlängningen öppna upp vårt hjärta. Det här är vägen till ett medvetet liv. Så att börja observera oss själva. Att kunna se situationer ur olika perspektiv. Att söka sig själv till sammanhang där vi kan dela tankar, där vi kan reflektera och prata med andra om livet. Det skulle jag vilja säga är det första steget. För vi lever inte, ingen människa är en ö. Vi behöver hitta sammanhang som kan stötta vår resa. För om vi går tillbaka till det här exemplet. Den här personen som tyckte att hon var så dålig på teknik. När vi istället börjar leva medvetet och få bolla de här tankarna med någon annan som kan spegla tillbaka, så kan vi se att är vi medvetna så vet vi att vi inte är intresserade av teknik. Jag har ingen fallenhet för det heller kanske. Men vi tar ett beslut att inte låta det begränsa oss. Istället så tänker den medvetna att okej, det här är en minut för mig. Jag får ge det tid, jag får ge det tålamod. Och går det inte så får jag be om hjälp. Alltså, precis som alla förändringar. Det måste få tid, vi behöver ha tålamod och vi behöver, om det krävs, be om hjälp. Det här är förutsättningarna för att förändringen ska ske, för att leva ett medvetet liv. Sen en insikt som kommer på den här vägen, det är att inse att våra tankar och känslor inte är sanningar. Tro för Guds skull inte på allt du tänker. Och våra känslor återspeglar inte en objektiv verklighet. Våra känslor återspeglar ofta vår dagsform. Alltså, känner vi oss deppiga och trötta så kan det bero på att vi behöver vila. Inte på att någonting utanför oss själva. Så att börja leva medvetet, det handlar ofta om att stanna upp. Att stanna upp, att reflektera på saker. Att låta dem ta tid. Att kanske sova på saken. Att bestämma sig för, ta ett medvetet beslut att inte fatta avgörande beslut när vi är trötta. För i såna sammanhang så blir det svårt att se sig själv från ett högre perspektiv. Och det är där vi vill vara. Och här, när jag säger högre perspektiv så menar jag inte något liksom andligt upphöjt tillstånd i timmars meditation. Utan att ta beslut från en plats där vi känner att vi är hyfsat utvilade, mätta i magen, känner oss ganska samlade och kan se alla sidor av ett beslut. För det är helt omöjligt att begära av sig själv att man ska kunna göra det när man är trött eller liksom i affekt på grund av någonting annat som hänt. Alltså, livet händer. Det kan vara någonting som har hänt den dagen med ens partner, med barnen. Så man kanske inte sätter det i ett sammanhang, men det är verkligen inte läge att ta ett beslut. Och tar vi besluten då så styr vi det åt fel håll. Jag tror att du förstår precis vad jag menar. Men just det här att när vi är liksom överväldigade av känslor, när tankarna går i spinn, så behöver vi hitta sätt att lugna ner systemet och återigen, lätt att säga, svårt att göra, men släppa taget. Så just det här, stanna upp, reflektera, ta några djupa andetag. Andetag är ju väldigt bra att verkligen hjälpa oss att sätta en intention att släppa taget med våra andetag. Andas in ljus, andas in ny energi och släpp taget om den där oron som går i spinn i huvudet. Det är väl ett av de absolut enklaste knepen. Och samma sak att hämta kraft från naturen. När vi hamnar i ett läge där vi känner att vi inte kommer någon vart, har du möjlighet så gå ut. Bara ta på dig skorna eller barfota kanske ännu bättre och bara gå ut. Ett varv runt kvarteret om du inte har närheten till skogen. Men bara ut, känn Moder Jord under fötterna. Ta kontakt med henne och låt Moder Jord kanske få vägleda dig till ditt beslut. Att få kontakt med ditt eget inre och inte bli så påverkad av det yttre. För ett medvetet liv innebär att mentalt leva här och nu. Och det här låter ju också som en floskel. Så lätt att säga, så lätt, så svårt att göra. Men vi behöver hitta verktygen till att vara här och nu. Och det här som jag sa, att släppa taget, ta några djupa andetag, medvetet andas ut de här tankarna som går i spinn. Att gå barfota på gräset och ta kontakt med Moder Jord och låta henne vägleda oss. Det är också ett sätt att komma tillbaka till här och nu som blir väldigt konkret. Och återigen, det här låter ju också så simpelt. Men det handlar bara om att göra det. Det är ingen quick fix. Det här behöver vi liksom återvända till om och om igen resten av våra liv. Att ta andningen till hjälp, ta jorden till hjälp. Men det är så här förändring sker. För det är så här som vi bygger tillit. Det är så här vi bygger tillit till oss själva. Att vi själva kan lita på att vi inte tillåter oss att gå i spinn. Att vi kan lita på att vi tar emot hjälp när vi behöver det. Att vi kan lita på att vi kanske inte kan sluta att tänka hårda tankar och dömande om oss själva. Men att vi har lärt oss förmågan att hejda oss. Så att leva ett medvetet liv handlar ju om att bygga en ny och tillitsfull relation till oss själva. Och det här innebär ju att vi kan hitta glädje och skönhet i nuet. Därför att lever vi medvetet och tillåter oss själva att vara allt vi är inför oss själva, så kan vi ju bli mer accepterande. Vi kan tillåta livet och nuet att vara som det är, även om det ibland är väldigt smärtsamt och obehagligt. För ett medvetet liv handlar absolut inte om positivt tänkande eller att förneka det som är. Tvärtom, det är ju det den omedvetna gör i ekorrhjulet. Köpa nytt, handla nytt, byta ut hela tiden. Utan medvetet liv, det handlar ju om att inse att obehag går ju över fortare om vi inte försöker fly från det, utan hellre liksom se det för vad det är och hantera det för vad det är. Och här pratar jag om ordet acceptans. Ordet acceptans kan åtminstone jag tycka vara ganska provocerande. Men vi behöver skilja på acceptans och tolerans. Jag menar alltså att om en situation är förjävlig, ursäkta språket, så behöver vi acceptera det. Vi behöver liksom se verkligheten i ansiktet och säga att så här illa är det. Det här kräver en förändring. För att acceptera innebär ju absolut inte att vi ska tolerera. Det innebär ju inte att vi ska se att okej, det är för jävligt och det kommer att fortsätta vara så. Det är bara att bita ihop. Det är inte så. Men acceptansen krävs för förändring. Egentligen den här insikten som allting börjar med, att det måste finnas en annan väg, ett annat sätt. Den grundar sig ju i en acceptans att jag har förstått att det här är ohållbart. Så när vi kommer till det här, det är liksom när på ett sätt, ofta för många så är det ju så att förändring kommer när botten är nådd. Men när botten är nådd och man är fullständigt medveten om hur man inte vill leva. Från den platsen kan vi börja formulera vad som är verkligt viktiga värden för oss. Och från den här platsen, när vi har värdena, så kan vi börja se visionerna. Vi kan än i större utsträckning hitta glädjen. Vi kan se skönheten i att livet på ett sätt har varit väldigt, väldigt tufft. Men också för så många av oss som har stått inför det här läget att liksom livet har varit hotat av vår hälsa. Att se glädjen och skönheten i att vi får en andra chans. Och då kan vi börja agera med övertygelse. Då kan vi börja agera med övertygelse och medvetenhet och börja sträva mot större mål. Därför att vi känner att vi har inte längre tid att lägga saker på oviktigheter. Vi har inte tid att anpassa oss efter vad vi tror att andra tycker. Utan vi behöver våga leva för vår egen skull. Och förstå att det här är ju ingen lätt väg, naturligtvis. Återigen, all förändring går mot vår överlevnadsinstinkt. Men vi har tagit beslutet. Och vi kan agera med övertygelse. Därför att vi har hittat, kanske inte den stora, största visionen. Men vi har hittat våra värden. Så från den här platsen blir det lättare att söka möjligheter. Att pröva nytt. Och framförallt ha tolerans och acceptans med sig själv när vi tror att vi misslyckas. När saker inte blir som vi tänkt. Den här självmedkänslan. Att våga öppna upp och be om hjälp. Det här är verktygen för att göra förändringar. Det här är verktygen för att leva ett medvetet liv. Så om jag ska sammanfatta de viktigaste verktygen för ett medvetet liv, ett liv i skönhet. Så ska jag säga att det första är det här att våga stanna upp. Bara ta en minut, stanna, andas, reflektera. Använd andetagen. Anden, inspirera, in spirit. Andetagen är liv. Vi andas in livskraft och vi andas ut det som inte längre tjänar oss. Praktisera någon form av medvetna andningsövningar, även om det är så enkelt som jag just sa. Andas in livskraft, släpp det som inte tjänar oss längre. Ett annat tips, gå ut i naturen. Känn jorden under dina fötter. Ta hjälp och hämta kraft från jordens livskraft. Vet att det fungerar. Och det tredje, sov på saken. Ta beslut när du är utvilad. Det här hänger ihop med det fjärde, att bryt medvetet de här mönstren om att allt ska gå så snabbt. Snabba beslut är inte alltid bra beslut. Förändring tar tid. Den kräver tålamod. Den kräver tillit. Men vill vi leva medvetet och vill vi fatta genomtänkta beslut, så är det här vägen dit. Jag önskar dig en fantastisk dag att vandra i skönhet.